I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
De applicerar en annan teknik i Afrika generellt. Inte det här med att krysta och hyperventilera som är väldigt normalt i västerländska samhällen, utan snarare att andas djupt in genom näsan, ända ner i diafragman och fylla lungorna verkligen till bredden med luft, och att andas lugnt ut genom munnen. Och ja, det är kanske ovanligt här i västerländerna att göra så här, en hemfödsel, en medveten hemfödsel dessutom. Att inte blanda in några människor som har alla de här orosmolnen som vi lätt har i västvärlden. Jag har ju som sagt en son sedan tidigare. Och ja, det var förlösningen av honom. Det var det mest traumatiserande jag har upplevt. Ja, utöver den här frihetsberövningen då, att slitits ifrån mitt barn, så är det nog det mest traumatiserande jag har upplevt i hela mitt liv. Förlösningen utav min förstfödda son.
Eftersom förlösningen av Chris förstfödda barn var traumatiskt för honom, så ser han till att hans nya partner ska föda hemma, utan barnmorskor. Varken Miranda eller Chris har någon utbildning kring vård eller medicin. Men Chris läser sig till väldigt mycket kunskap, och Miranda litar väldigt mycket på hans omdöme. Förlossningen tar 2 dygn, och enligt Chris är det anledningen till att Enya tilldrar sig en käkfraktur. Något han inte tycker är så konstigt, eftersom hennes skelett då är så mjukt och att hon ligger i förlossningskanalen under så pass lång tid. Du lyssnar på Rättegångspodden och på del 2 om det svältfödda spädbarnet.
This is a really big part of her life, entering the world, and so we wanted to have her entrance into a very loving, comfortable environment.
Vi hör mamman Miranda berätta om hur förlossningen gick till.
And we wanted to create a very smooth transition from coming out of the womb into the atmosphere.
Hade ni någon medicinsk assistans eller så när hon föddes?
No.
Nej.
Varför hade ni inte det?
We looked for a midwife who could probably help us, but it was very expensive. It was only free in Stockholm and Umeå. And also, we didn't feel like that we needed one anyway. I trust knowledge in medicine, and I read a lot about giving birth naturally.
Var det också på internet du läste om det?
Internet, and also a book that was written by a doctor.
Och förlossningen, hur gick den?
It went fine. It was a long one, but it was perfect.
I vilket fall som helst föddes.
Och vi hör nu Chris beskriva förlossningen.
Ja, hon kom ut i vattnet, så det var inte den här vanliga ja, vad ska man säga, det är ju olika, gegg kallar jag det, men det är ju slemprodukter för att åter, för att hydrera huden egentligen, som medföljer barnet när man föder ut i luften. Men hon kom ju ut i vatten och vi förhöll oss i vatten en lång tid. Hon skrek efter bara ett par minuter, eller skrek, hon gnydde till efter att få tutten. Hon öppnade ögonen kort dessförinnan och 10 fingrar, 10 tår, det fanns ingenting att vara alarmerad över. Också till skillnad från västerländsk procedur så lät vi livmoderkakan vara sammankopplad med barnet tills den hade skrumpnat. Eller själva umbilicus som den heter på latin. Jag vet inte vad det svenska ordet är. Strängen emellan moderkakan och barnet helt enkelt. För att återigen, jag har gjort efterforskningar som påpekar att livmoderskakan fortsätter att pumpa in näringsämnen och immunologiska ämnen i upp till 48 timmars tid. Och normativt då i västerländska samhällen så klipper man ju den ganska så snabbt. Och det ser jag som inhospitabelt. Det gör att barnet enklare ådrar sig skador, infektioner, sjukdomar generellt. För att det får inte de immunförsvarsprodukterna som det behöver. Förstår, får inte den näringen som det behöver. Hur som helst, den skrumpnade ihop och vi brände av den i slutändan. Och det var en kärleksyra som gick igenom hela huset. Det blir också en annan anknytning som fader när man själv får ta emot barnet. Det blir inte som på sjukhuset att det är någon som gör det åt en. Man får stå lite som en åskådare vid sidan om. Men man ska inte vara i vägen för några när de springer omkring och har sig i rummet. Utan det blir en annan. Alltså jag har ju bara min förstfödda att jämföra det med. Men det är som natt och dag. Verkligen. Det jag upplever. Än idag så kommer jag ihåg det som den lyckligaste stunden i mitt liv. Hur som helst, det gick ett par månader och ingenting tydde på några som helst problem. Hon var väldigt liten, det var ju det jag märkte direkt redan när hon kom ut. Plus det hade inga som helst sprickningar, vilket också är väldigt vanligt, speciellt när man går igenom krystarbeten och liknande. Hon hade inga som helst efterblödningar. Så från ett medicinskt perspektiv så var det en totalt händelselös förlossning. Medicinskt då menar jag att det skulle vara något som behöver gå fel för att de ska behöva närvara.
Efter att Enya fötts så får hon träffa familj och vänner. Dessa kallas till rätten som vittnen av Chris och Mirandas försvarare som vill veta om vännerna har sett några tecken på vanvård.
Har du själv haft någon oro eller tänkt på någonting som har att göra med och hennes liksom utveckling och tillväxt?
Nej, möjligtvis språket, eftersom att hon inte gick i någon förskola och träffade så mycket barn, men förutom det ingenting.
Det här kanske blir svårt, men kan du beskriva på något sätt? Hur...
Pigg och glad. Jag vet inte.
Nej.
Kryper fort då.
Men... Var det någon gång som hon var sjuk eller?
Nej, inte så jag kan minnas.
Ja.
Eksem har hon haft, massor i sig. Men...
Mm. Är det någonting som du har sett själv? Eller
ja, det har jag gjort.
Mm. Okay. Kommer du ihåg, om du pratade någonting om det och vad det kunde ha berott på, eller var du inte inblandad?
Nej, mat. Olika mat. Hon har ju testat. Ja, utesluta vissa produkter.
Har du någon, som sagt, du är ju inte barnläkare och sådär, men utifrån din horisont, har du någon gång reagerat på att inte vägde tillräckligt eller växte tillräckligt eller?
Nej, inte någon.
Åklagaren reagerar på vittnesmålet om eksemen och frågar vännen till Miranda och Chris om han vet ifall föräldrarna sökt läkarvård för det.
Nej, det utgick jag från att de inte har gjort.
Varför utgick du från det?
För det kändes inte som det behövdes och sen, ja, man ville väl leva utanför systemet eller så.
Hon sa att de vill leva utanför systemet.
Ja. Ja, eftersom att de inte hade registrerat den eller så.
Chris och Miranda klassar sig som nomader och vill inte tillhöra det så kallade systemet. Därför drar de sig även för att registrera sin dotter. De vill hellre att hon ska bli en världsmedborgare. Vi hör mer om det senare.
Jag var ju med innan också. De bodde hos mig innan förlossningen.
Vi har ytterligare en vän som Chris och Miranda bodde hos. Det är Chris och Mirandas försvarare som ställer frågor.
Gick det bra under själva förlossningen?
Det gick bra. Inga komplikationer som jag upplevt.
Under den tiden som de har bott hos dig efter det var född, har du oroat dig någon gång för och hennes utveckling?
Inte hennes utveckling. Det enda har varit de här utslagen eller eksemen som hon hade i ansiktet. Och.
Var du orolig när det gällde mat eller vikt eller utveckling på något annat sätt?
Nej, det var ingenting som jag tänkt på. För att jag har ju varit bortrest, så jag har inte alltid varit där, så jag har inte alltid sett vad hon har fått och inte fått då.
När det gäller eksemen som drabbar Enya anser Chris att det till en början inte var särskilt alarmerande, eftersom han anser att han har bra koll på hennes kropp. Vi hör Chris.
Men vid 2 månaders tid så märkte jag det att hon började få små pyttesmå röda prickar som spred sig runt kinden. Eller runt läpparna ska jag väl säga initialt. Jag tänkte då att det här skulle ju kunna vara något i miljön, närmiljön. Någon damm eller något liknande som... Det skulle även kunna vara baserat på laktointolerans. Men jag sa då till modern att applicera bröstmjölk på områdena som infekterar eller som du märker de här röda prickarna på. Och så får vi se om det blir värre eller inte. Det hade ju visat sig ganska så direkt om det hade varit laktointolerans när hon applicerar bröstmjölken. Plus det att bröstmjölken innehåller precis de immunförsvarsprodukter och fettprodukter som, eller lipidprodukter som behövs för att återfetta huden. Och, ja. Generellt kan man säga att det är en av de bästa atopiska linimenten som existerar. Det är en magnifik vätska. Hur som helst så...
Men eksemen sprider sig och ökar i storlek. Och efter 1 till 2 månader har de spridit sig till ansiktet och är enligt Chris stora som knytnävar. Då först anser Chris att situationen är allvarlig. Men trots det söker de ingen läkarvård. Chris bestämmer sig för att utreda eksemens uppkomst genom uteslutningsmetoden.
Men då sa jag det, när det blev som allvarligast, när jag verkligen reagerade, för att jag resonerar nämligen som så här, att immunförsvaret behöver bara akklimatisera sig. Så det behöver alltså få mer och mer utav det som det tror sig vara allergiskt mot, och sedan så brukar det efter, i de flesta fallen, om det inte är kongenitala allergier, alltså DNA-fel helt enkelt, så brukar det akklimatisera sig och inte längre attackera de här, eller attackera sig självt på grund av de här produkterna som det blir utsatt för. Men när det blev som värst så hade de här röda prickarna börjat sprida sig runt rektum. Och då förstod jag att detta var någonting som påverkade hela hennes interna immunförsvar. Jag förstod även att det var en allergi emot någonting. Det var definitivt inte laktos, för att då hade det utvecklat sig i en betydligt extremare mån än vad det gjorde. Det var ganska långsamt som det spred sig, så därför var jag lite oförståelig. Jag misstänkte att det skulle kunna vara beroende på mineraler, som annars är en vanlig anledning. Men jag sa då till modern att vi får börja utesluta saker ur dieten. För att genom uteslutningsmetod taga reda på precis vad det är hon reagerar på. Jag rekommenderade av psykologiska skäl att vi utesluta en sak i taget och så går vi åt det hållet. För att det är väldigt tråkigt och enformigt att utesluta allting förutom de mest fundamentala lipiderna, kolhydraterna och proteinerna. Det är värre än en fängelsediet. Det går egentligen inte ens att föreställa sig. Men hon valde att gå den hårda vägen för hennes barns skull. Och hon uteslöt precis allting utan de mest fundamentala produkterna. Och det fick omedelbar verkan. Omedelbart så drog sig prickarna tillbaka från rektum. Omedelbart så började huden reparera sig självt runt kinderna. Så i efterhand så ska jag väl säga att jag är tacksam för att hon valde att gå den hårda vägen. Och inte lyssnade på mig när det gäller det. Men hur som helst. Hon förhöll sig på den här ganska extrema dieten ett tag. Ett par månader. För att tillåta kropp att regenerera sig i bästa mån. Och sedan började vi introducera olika matvaruprodukter. Olika basvaror då. Vi använder inga som helst halvfabrikat eller helfabrikat i vår familj. Vi tänkte att genom uteslutningsmetoden så kan vi med stor säkerhet taga reda på vad det är hon är allergisk mot. Och efter ungefär 4 månaders arbete med att introducera olika maträtter eller olika basvaror och att göra efterforskningar då runt varje basvara om dess exakta uppbyggnad, precis vilka proteiner, vilka kolhydrater, vilka kemiska molekyler alla matvarorna innehöll in i minsta detalj. Så slutrönte, vilket ord man nu än vill bruka, att det var baserat på salicylater, salicylsyrenivå helt enkelt. Vilket var ganska så alarmerande från mitt perspektiv eftersom veganer... Salicylater existerar i allt plant, alla levande, växande saker på hela planeten. Så alla frukter, alla rotgrönsaker, alla grönsaker, precis allting innehåller salicylater, fast i olika nivåer.
Efter att ha utrett Enya genom en uteslutningsmetod i 4 månader, där Enya fått en begränsad kost, blir Chris övertygad om att Enya är allergisk mot salicylater. Och salicylater fungerar lite som naturens egna immunförsvar. Men nivåerna av salicylater i unga frukter och annat är låga. En grön banan till exempel innehåller knappt några salicylater alls. Medan en övermogen brun banan innehåller väldigt höga nivåer av salicylater som då bildats för att förhindra bananens degenerering. Därför börjar Chris och Miranda att enbart mata Enya med nymogna frukter som då har låga nivåer av salicylater. Chris tycker att han ser en förbättring direkt och ser därför ingen anledning att utreda Enya hos en läkare.
Så då såg jag inte att det fanns någon anledning att gå och uppsöka vård därefter. Utan jag sa att vi får helt enkelt fortgå med det som vi har gjort. Vi vill ju att vår dotter ska ha ett drägligt liv. Och vi vill inte behöva applicera... lindrande hudsalvor. Vi vill inte behöva symptombehandla och liknande.
Åklagaren Simena Bene tycker att det är anmärkningsvärt att Enya inte någon gång kontrollerats av läkare samt att hon inte ens är registrerad och frågar Chris hur det kommer sig.
Vill du berätta lite om det valet? Varför det har skett?
Det är också det enda brottet jag har begått enligt svensk lag, kan jag säga. Varför det inte har skett, ja, det har ju redan uppdagats här vid flera tillfällen. Det var fram och tillbaka. Men och jag vill egentligen inte behöva gå in på makroekonomi här och ha en föreläsning om det. hur nationer tillgodoser sig lån från världsbanker och liknande. Vad de behöver för underlag för att kunna räkna på vilka nivåer av lån de kan fråga efter och liknande. Men det är ju relaterat där till. Men hur som helst så var det som så i slutändan att Skatteverket sa det till oss att vi var tvungna att göra ett DNA-test. Att vi var tvungna att ta kontakt med advokat som i sin tur skulle ratificera det här dokumentet i domstol. Och efter att de hade skickat oss fram och tillbaka mellan familjerätt, familjerätten vägrade ju. Så tog vi beslutet att okej, om inte Sverige vill ha henne som barn, då kommer antingen Australien eller Indonesien vilja det. Och då var det bara för oss att lämna landet.
Chris och Miranda har sedan länge funderat på att utvandra till Indonesien och starta upp ett liv där. Mirandas familj har där flera olika bostäder på olika ställen där det var tänkt att de kunde bo. I slutet av januari 2019 tar planerna fart. Enya får då gå igenom en så kallad resediet, vilket innebär att hon inte får tillräckligt med näring. Något som föräldrarna vid tiden är fullt medvetna om. Men de, eller främst Chris, berättar att han ansåg att det bara var en tillfällig dipp som senare kunde återställas. Därför var det ingen som helst fara med det.
Om vi går över till den då, resedieten. Vad bestod den av och varför?
Jag förklarade redan det här förut att vi groddade inte längre saker och ting. Det betyder att närings- eller bioupptagningsförmågan sänks. Vi fermenterade inga saker och ting. Vi gjorde inte våran egna äppelcidervinäger. Allting som tar längre tid och tar mycket plats i form av olika burkar och liknande grejer som behöver stå. Vad är sådant som vi fick undvika. Så vad den består av då är mestadels nötkrämer, alltså typ cashew eller tahin från sesamfrön. Emellanåt jordnötssmör. Ja, väldigt basiska produkter, men ändå så att det tillgodoser kolhydrater, lipider och proteiner.
Under hur lång tid höll ni på med den dieten?
Ja, vi var ju tänkt att vi skulle utvandra innan snart, så 2-3 veckor kanske. Och medan vi flyttade det. Och det hade väl hållit på i kanske en vecka till. Från den 15 då, om du inte nu detta hade inträffat.
Men ansåg du kosten under de 2-3 veckorna var tillräckligt näringsrik då?
Inte ens för oss. Men det är inte heller så att det skulle vara åsamka någon skada eftersom det är en temporär dipp i näringsvärden och som sedan påfylls därefter.
Så de här värdena som hon fick då när hon kom till sjukhus, de beror inte på den här dieten?
Till viss del självfallet, men också till väldigt stor del på grund av ketosis då. Ketosis, alltså när kroppen bildar ketonkroppar, så bryter den ner muskelproteiner och liknande saker, vilket påverkar aminosyrenivåerna. Ett protein är egentligen bara en komplicerad struktur av aminosyror. Som jag sa här i mitt öppningsanförande så är det ju lite tråkigt med tiden som hon blev testad. Hade hon blivit testad 1,5 månad innan så hade det inte visat sig några som helst problem överhuvudtaget.
Det var tänkt att Enya skulle vara på den här dieten i en vecka till, då planerna plötsligt avbryts på grund av att Chris föräldrar kommer hem från Tyskland och har med sig vinterkräksjukan.
Min moder och hennes man kom alltså hem, som ni alla har hört här, från den här semestern i Tyskland. Och de var gravt... vedertagnare. De var alltså väldigt starkt påverkade utav den här sjukdomen. Till så pass grad att de knappt fick komma med båten hem, Tysklandsbåten, tillbaka till Sverige på grund av smittorisk. I det skedet där så övervägde jag att vi kanske skulle lämna huset direkt och åka helt enkelt. Vilket nu i efterhand hade antagligen varit den smartaste vägen att gå, för att då hade vi inte varit i detta landet just nu och våran dotter hade aldrig behövt slitas ifrån sina biologiska föräldrar. Vilket medför enorma psykologiska problem. I enlighet med anknytningsteorin då, som den heter i psykologi. Men vi gjorde inte det. Vi stannade ändå. Och vi blev alla sjuka. Jag blev sjuk först. Och jag rasade i vikt.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag kunde inte behålla någon som helst mat. Jag rände till toaletten hela tiden. Kunde knappt dricka vatten utan att kasta upp. Och någon dag efteråt, kanske en och en halv ungefär, på morgonen där, måndagen den 11, så märkte jag att också började spy.
Enya smittas också av den här magsjukan och börjar spy och kan inte få i sig någon näring alls.
She vomits so much that it's like every time she swallows her saliva, she just rejects it.
Vi hör mamman, Miranda.
And in the morning I could already feel her body shrinking straight away. She was losing quite a bit of weight already. Ever since she started vomiting so much, I was thinking that we should. I just want to heal her as soon as possible, seeing how much she was suffering. But and also of course seeing that my decision, my thinking at that time was being a worried mom, and so she was vomiting throughout the day and drinking lots of water as well, and also being breastfed. And on the Tuesday, it was followed by diarrhea. And on the Wednesday, she was much better. She was healthier. Well, she seemed healthier. She was active, walking around more. But the only thing is that she didn't urinate throughout the day. And on the Thursday, she became weak again. And still vomiting quite a bit, and still having diarrhea as well. And on the nighttime, She was sitting by the on the couch, and we spoke about if she doesn't become better the next day, then we'll take her to the doctor. And because she was weak again, I checked out a recipe to help with dehydration and made a homemade drink, which is salt, water, and sugar. And so she had that, but she vomited as well, so she didn't really get much in it from it. And then close to dawn, she was starting to have her breathing was starting to get heavier. And so I got a bit worried and Googled what this was and saw signs of dehydration. And one of them being she not urinating for about 8 hours, which she wasn't on the Wednesday. And then with the heavy breathing was another sign of dehydration.
Uttorkning är livsfarligt, framförallt för ett sånt litet barn som Enya. Men trots att det är uttorkning som Miranda googlar fram som potentiell diagnos, så gör de inga ansträngningar alls att söka professionell vård eller någon slags hjälp. Miranda litar blind på att Chris vet vad han gör, och Chris håller ett vakande öga på sin då sjuka dotter.
Så märkte jag att hon var slö igen. Not really lethargic, rather fatigued. Trött, precis. Inte lethargic, för det är ett allvarligare ord. Men hon hade ätit. Och hon hade lämnat avföring. Hon hade bajsat helt enkelt. Och det såg inte... Jag som är intresserad av allting observerar ju även avföringen för eventuella tecken, dess konsistens och liknande. Vilket är det som medicinska praktiserande människor har gjort sedan den grekiska högtiden egentligen, för att avgöra vad det är för typer av sjukdomar och liknande grejer. Hur som helst... Jag märker inte att hon har några direkt allvarliga symptom där. Och jag tror att jag kan ha slocknat eller svimmat nästare sagt av utmattning efter all den här sjukdomen i flera dygn. Och vaknade igen efter några timmar. Och en eller två timmar kanske som max. Någonstans 7-8 tiden kan det ha varit. Tiden är inte så viktig för mig, jag tittade inte på klockan. Men jag ser då att hon är betydligt mer påverkad. Hon är... Då kan man använda ordet lethargic.
Enya blir märkbart sämre och Chris utför egna läkarkontroller baserat på saker han läst sig till.
Jag lyssnar och mäter hennes andningsrytm. Jag lyssnar på hennes hjärta och mäter hennes hjärtfrekvens. Jag testar hennes kapillärsvar genom att lysa en ljuskälla över ögonen och så ser man hur snabbt ögonen reagerar och drar sig tillbaka helt enkelt från ljusinfluringen eller ljuspåverkan helt enkelt. Och ser där på inga direkta allvarliga symptom. Hennes andning är lite ansträngd, men och det blir sakta värre. Den blir alltså mer och mer ansträngd. Det är ett andningsarbete som jag förstår försöker kompensera för någonting. Och jag tänker då att hon kan ha blivit dehydrerad helt enkelt. Och att hennes kropp så att säga håller på att kollapsa. Eller hennes interna system håller på att krascha helt enkelt. Vid den tiden så... vi hade kunnat ringa ambulans. Men jag ville inte sätta någon press på en redan ansatt vårdsituation. Utan... Jag väntar en liten stund och ringer min moder och frågar, eller säger till henne snarare, att vi behöver nog åka in till sjukhuset. Jag tror inte att egna kropp kommer att kunna ta henne ur den här sjukdomen. Det har nog gått för långt. Hon har förlorat för mycket protein, hon har kanske förlorat för mycket vätska. Som jag trodde jag misstänkte, dehydrering.
Chris berättar att Enya inte är kontaktbar. Och han märker även att hon har börjat rycka svagt i vänster arm.
Och då förstod jag att det är fel i hennes neuronsignalsystem helt enkelt. Strömmen går inte som den skall. Den skickar signaler till fel ställen helt enkelt. Och det kan ju bero på flertalet olika anledningar. Inget som jag tänker gå in på just nu. Men som det visar sig då, så är det för att hon hade kommit in i en så kallad metabolisk acidosis, följande en akut dehydrering.
Chris inser att läget är akut och de beger sig till Drottning Silvias barnsjukhus. Strax efter 9 på morgonen anländer de.
Och där leder jag min familj in i samma ingång som ambulanspersonalen hade tagit. För att jag visste att det här var en akut situation och hon måste få hjälp omedelbart. Jag ville inte ens bekymra mig om någon receptionscharad. Utan jag visste att hon skulle behöva komma in på rummet omedelbart. Och då blir vi mötta av en sjuksköterska där. Som stoppar oss med att veva med händerna framför. Nej, 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 här får ni inte gå in, säger hon. Och då säger jag, min dotter håller på att dö. Titta på henne. Och då säger hon som svar, det spelar ingen roll. Ni måste gå igenom receptionen. Och det fullkomligen slår luften ur mig. Hur kan hon svara en sådan sak, tänkte jag bara. Men vi lydde det hon sa och gick in i receptionen. Men jag vet inte riktigt, det är svårt att minnas till och med. Det är lite små svarta luckor om det är ilska eller upprördhet generellt. Kommer in på receptionsrummet och det enda jag kan få ur mig är att titta på mitt barn. Och då ser sjuksköterskan där i receptionsrummet att det här är illa. Hon måste komma in och få vård omedelbart. Så hon instruerar hennes assisterande sjuksköterska som står bredvid. Ta barnet och gå in till rummet. Men det är ingenting som vi gör, utan vi går in i akutrummet ändå den långa vägen. Så att de tog inte hennes barnet från oss, utan vi gick in där. Och det var först när vi var inne på akutrummet som en sjuksköterska helt enkelt tar och så lägger över henne på britsen. Och rummet fylls nästan omedelbart med grönklädda och blåklädda individer. Det är sjuksköterskor och läkare av olika slag.
In i akutrummet påbörjar läkarna sitt arbete. Chris beskriver att det tar väldigt lång tid innan de får in en nöskran. Det irriterar Chris, som berättar att hans kommunikation med läkarna nu försämras.
De behandlar våran dotter och det är en sjuksköterska i andra sidan rummet som ställer oss lite småfrågor gällande dottern. De frågar vad hon har för personnummer initialt och då säger att hon har inget personnummer. Hon har inte blivit registrerad i Sverige. Hon har inga journaler utöver våran kunskap då, vad vi har behövt gå igenom. Men det var ingenting som de frågade efter. De frågade vad hon åt. Och då sa jag primärt bröstmjölk, men annars basvaror. Och det verkade de vara oförstående vad det innefattar, basvaror. Det var också förvånande från min perspektiv. Hur som helst så frågade de vid något tillfälle där om hon är vaccinerad. Och då svarade jag nej, hon är inte vaccinerad. Och därefter så förändras deras tillmötesgående till sådan grad att vi förstår att de egentligen redan har utdömt oss. De ser oss som hemska individer. De kan inte föreställa sig hur skulle man kunna inte vaccinera ett barn och liknande grejer. Så de börjar viska över mitt barn, behandlingsgrejer och sånt till varandra. Och då säger jag med ganska så stark röst att jag vill bli informerad om vad ni använder för preparat. Men jag motsatte mig inte någon som helst behandling. Och jag sa det heller inte att jag skulle behöva godkänna någon behandling. För att vi åkte in till sjukhuset just för att få deras vård. Och då finns det ingen anledning för mig att motsätta mig vården.
Enligt Chris lyssnar de inte på vad han har att säga. Läkarna stabiliserar Enya så gott det går och ber föräldrarna att lämna rummet. Enligt Chris får de ingen information om vart de fört henne någonstans, men får senare reda på att Enya röntgats. En timme går utan att Chris och Miranda vet var deras barn är och får sedan veta att Enya förts till intensivvårdsavdelningen.
Och där får vi reda på att de har tagit en lombarpunktur på henne. Vilket åter är en extremt energikrävande sak. Det är, om man gör detta utan smärtstillande till exempel. Så alltså man stoppar in en spruta i det tätaste nervcentrumet på hela kroppen, vilket är ryggraden. Så det är att göra detta utan bedövning är värre än att bli knivhuggd på vilken annan del som helst i hela kroppen. Så det är ytterligare en extrem sak som de utsatte henne för då. Så det här med att de påstår att hon var så här nära att dö, det tror faktiskt inte jag på, för att då hade de aldrig vågat genomföra en sådan procedur. Men det går ett tag, ett par timmar. Hon är stabil, hennes blodvärde har hoppat upp igen till 90-100 ungefär som det borde ha legat på innan den här metabola acidosisen inträffade från dehydreringen. Hon fick hemolys, alltså blod. Det var ingenting som jag sa någonting om. Jag förväntar mig att de vet om det här med blodgrupper och liknande. Att det finns viss smittorisk också såklart, men... Men sedan blir vi inkallade till ett möte med någon läkare som vi aldrig har träffat förut. Som har två andra unga läkare med sig som vi heller aldrig har träffat förut. I ett rum längre bort då, ett konferensrum som är utanför avdelningen. Och när vi kommer in på det här rummet så blir vi alltså ansatta utav den här läkaren. Vi blir anklagade. Han sa att vi var väldigt dåliga föräldrar, att vi hade utsatt vårat barn för livsfara. Han spydde ur sig sådan galla att jag satt ju där liksom bara och kokade. Vilken förälder bryr sig inte om sitt barns bästa i alla tillfällen? Det slutar egentligen med att jag blir så arg till slut att jag säger till honom att jag tänker inte sitta här och ha en epistemologisk argumentation med dig. Så ifall inte du har någon information, faktuell information att ge om våran dotter gällande hennes nuvarande tillstånd, så är detta mötet avklarat och slut. Och jag märker precis hur arg han blir av att jag säger detta till honom. Hur jag avbryter hans auktoritära spirad, eller vad man nu ska kalla hans galla. Och han rusar ut i rummet, tar med sig läkarna där i följe. Ja, inom 3 timmar därefter så kommer polis och socialsekreterare. Och ja, socialsekreterarna kommer bara in, de pratar inte ens med oss. De bara säger, här har ni ett papper, vi har tagit ert barn. Vi får knappt tillfälle att hämta våra tillhörigheter, jacka och liknande saker. Utan vi blir behandlade som, ja, jag vet inte vad jag ska säga, gängmedlemmar. Som ligister, som kriminella rent ut sagt. Men det slutade i alla fall med att socialen efter 3 dygn tillkallade oss till ett så kallat möte då. De förvarnade oss inte om någonting. Det var hela tiden det här subterfuge. Det var hela tiden det här snikna behandlandet, eller som att de ville inte förvarna oss om någonting. Allting skulle hända i skymundan och vi skulle inte vara förberedda på någonting, utan det var bara pang liksom, och så kom chocken. Men då blev vi kallade till det här mötet, och då sa de det att ni får inte längre besöka ert barn. Och alla här i rummet som har ett barn kan säkert föreställa sig hur det skulle kännas. Och i dagsläget sitter vi här. Men i vilket fall som helst, under hela den här tiden på sjukhuset så blev vi så gott som ignorerade. De brydde sig inte om det som vi hade gått igenom i över ett halvårs tid. Noga utrett allting som hon har fått i sig. Jag vet inte, jag är fortfarande i dagsläget chockerad över bemötandet. Vi är inte sämre människor bara för att vi inte tror på alla deras behandlingsmetoder. Vi är inte sämre människor bara för att vi har läst oss till just vad vaccinationer innehåller. Och just hur skadosamma de är. Vi blev alltså gravt malbehandlade, felbehandlade. Så fort de fick reda på det här med att hon var ovaccinerad och oregistrerad.
Det blir åklagarens tur att ställa frågor till Chris och Miranda om hur det kommer sig att läkare bedömt att Enya fått bristande näring under en längre tid. Att hennes sjukdomstillstånd inte enbart berodde på den plötsliga magsjukan.
Men kan du säga någonting om mängden mat de fick i sig?
Det är ganska så irrelevant, så som jag säger det.
Mer om det i del 3.
Eftersom vi inte använder hydrogeniserade fetter, vilket är dopaminärt frisläppande, alltså helt enkelt beroendeframkallande, och då vi inte använder socker eller andra beroendeframkallande produkter, så hade inte hon så jättehögt intresse utav mat. Och då får man ju antaga att hennes cellulära system helt enkelt tillgodosedde sig det som det såg sig själv behöva. Vi vill ju inte så att säga behandla vårat barn så som vi gör när vi gör foie gras.
Du har lyssnat på Rättegångspodden och på del 2 om det svältfödda spädbarnet. Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Researcher och klippassistent Albin Håkansson. Tack för att ni har lyssnat.
There's a man who is a breatharian for 70 years.
Det
in
finns
India.
En man som har varit en breatharian i 70 år i Indien.
And he doesn't drink water at all, he just breathes. And he did that since he was 10 years old. But he kept growing because he believes himself. He was 100% sure and 100% believing that he can live without food or water. So he was able to live that way for such a long time.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.